Välkommen till podden Regional biblioteksstrategi. Idag handlar podden om biblioteken i totalförsvaret. Jag heter Jenny Lindmark Svedgård och jag jobbar på Regionbibliotek Västerbotten. Dagens avsnitt är ett avsnitt som ger en introduktion kring hur biblioteken i totalförsvaret skulle kunna fungera. Vi tittar lite närmare på bakgrunden och var vi står någonstans idag. Med mig har jag tre gäster. Jag tror att alla sitter längre bort från Missenträsk än 80 mil. Faktiskt. Ni får rätta mig sen om jag har fel. Så jag är närmast, för från mig är det bara 20 mil till Missenträsk. Det är sportlov i veckan och jag har letat upp en lokal på jobbet som både är säkrad utifrån pandemisituationen men som också uppfyller kraven på både nät och tystnad i en inspelningssituation, alltså under ett sportlov, så ska det vara barn- och husdjursfritt. Mina gäster är Bengt Klein som är bibliotekarie och arbetar på FMV, Försvarets materielverk, och Karin Linder som är generalsekreterare på Svensk biblioteksförening. Dessutom har vi med oss Andreas Nilsson som är bibliotekarie vid Sjöstridsskolan och chef för sektionen för lärandestöd och pedagogisk utveckling vid Försvarsmakten. Bengt, var finns du någonstans och hur känns det att vara med på länk och sitter du hundfritt?
Hundfritt sitter jag inte. Min gamla hund här, Bianca, 9 år, ligger i soffan och sover. Så att jag tror inte hon kommer att störa oss.
Det är lugnt. Det är lugnt. Du sitter någonstans utanför Stockholm.
Ja,
ser du det?
Jag sitter hemma i Gustavsberg som ligger då 2 mil ungefär öster om Stockholms city, så att säga, ute på Värmdön. Och det är väl, skulle jag gissa, ungefär 60 mil kanske från Umeå då.
Ja, lite drygt. Lite det stämmer drygt. Nog. Ja, vad roligt att du är med, Bengt. Superkul. Och Karin, var är du just nu?
Jag är 2 mil ifrån Bengt.
Jaha.
Jag har inte heller hundfritt. Jag har en 10 år gammal beagle vars matte är på civilförsvarsutbildning, passande nog. Men hon kommer också vara tyst, tror jag.
Okej. Ja, men 10 år, då har man hunnit lugna ner sig lite grann. Men är läget bra med dig?
Läget är bra.
Fint. Vad jätteroligt att du kunde vara med. Och så Andreas, var befinner du dig?
Jag finns på Verkö, strax utanför Karlskrona. Så långt sydösterut i Sverige. 130 mil ifrån Missenträsk, skulle jag tro. Ungefär.
Oj, det var...
Jag är hundfri.
Du är hundfri. Och 130 mil från Missenträsk. Men du Andreas, är jätteroligt att du kunde vara med. Och du är med på ganska kort varsel dessutom. Så vi är superglada för det. Och jag undrar om jag fick till din titel och din arbetsplats rätt.
Helt rätt. Sjöstridsskolan är marinens skola i Försvarsmakten och vi finns i Karlskrona. Och jag är chef för den sektionen du sa och där ingår marinens bibliotek.
Ja, ah, just det. Ah, puh, vilken tur. Som sagt, jättevälkommen. Nu har vi hört hur gästernas röster låter. Igen, superkul att ni vill vara med. Det är vi som ska guida er genom temat för dagens inspelning. Som sagt är biblioteken i totalförsvaret. Vi kommer dels att prata om ett årsgammalt nationellt nätverk som inledningsvis kanske fick en annan slags start än vad som var tänkt. Men också om bakgrunden till kombinationen av ord som kanske får en del både i och utanför biblioteken att hoppa till. Biblioteken och totalförsvaret, kanske det inte var många som väntade sig skulle segla ganska högt upp på agendan för bara något eller ett par år sedan. Men den nationella biblioteksstrategin satte bollen i rullning även om behovet kanske upptäckts tidigare, och mer om detta strax. Vi som sitter här, vi tror också att vi tänker oss ett, någon slags fortsättning på avsnittet som vi spelar in idag, och exakt hur, var och när vet vi inte riktigt än, utan vi ber att få återkomma om detta. Ja, och om vi tänker då bakgrunden till biblioteken i totalförsvaret, så tänker jag att det är du, Bengt, som ganska bra skulle kunna redogöra för åtminstone tillkomsten av nätverket, men kanske också de här inledande tankarna och idéerna. Skulle du vilja göra det?
Jo, såklart. För mig personligen så var det nog att som många andra bibliotekarier så var jag med när Erik Fichtelius åkte land och rike runt och diskuterade den här biblioteksstrategin som ju han var med och tog fram. Och precis som många andra då, så blev vi kanske lite förvånade först när han började. Han satt ju verkligen in biblioteken som en del av totalförsvaret väldigt kraftfullt i framförallt den här remissutgåvan som kom ut. Men samtidigt så kändes det nog för många också ganska upplyftande, tror jag, och se på biblioteken på det sättet. Jag vet att jag visade det ganska snabbt för min chef, och hon blev så där väldigt, oj vad fantastiskt att ni tänker så här. Va? Det var inget, jag märkte väldigt få negativa reaktioner i alla fall. Så det var väl så där, och jag tror, gissar att det var ungefär saksamma för Andreas till exempel.
Jo, men det var samma sak. Jag kommer ihåg när jag läste skrivelsen i första remissutgåvan, och jag visade också det för min närmaste chef och hade en kort diskussion. Men sen vet jag att jag satt med bilen, och jag kom hem så ringde jag till Bengt för att fråga om han hade läst samma sak och vad han trodde att det betydde. För det var nog samma reaktion lite för mig, att här placerades biblioteken i en väldigt intressant roll, men som kanske inte många hade tänkt tidigare. Det fanns någonting där.
Vi, och sen hade ju vi, alltså jag och Andreas hade ju haft kontakt, inte så jättelänge, men några år då via ett nätverk vi har. Bibliotek då under försvarssektorn, och vi hade väl ett möte sen i Karlskrona, jag tror att det var hösten 2018, Andreas får rätta mig om jag minns fel, där vi väl tillsammans med Mats Bornström då på MSB började diskutera i de här, på det här sättet helt enkelt, om att man borde starta någonting helt enkelt. Jag tror att det var att det var där över någon ö eller på Hermes på kvällen som det hela drog igång. Liksom.
Ja, och sen så gick det ju vidare så att vi hade ett formellt möte i Göteborg några månader senare i samma konstellation i samband med bokmässan. Jag undrar om det var 2019 då, Karin, för det var samma år som ni hade punkten en svensk tiger, om det nu var rätt titel. Och där formaliserar vi oss att vi tillsammans ville ta frågan vidare vårt perspektiv och då senare kontakta KB och Svensk Biblioteksförening.
Ja.
Just det, känner du, minns du det här då, Karin?
Nej, någon öl kommer inte jag ihåg, det måste jag säga. Men jag kan väl säga det, från Svensk Biblioteksförenings sida så handlar det ju mycket om att vi då jobbade med medie- och informationskunnighet. Och vi hade det som tema, det var ju också MIK-temat på bokmässan, och vad man ofta gjorde i diskussionerna då, det var att man pratade om att det är barn och ungdom som behöver MIK. Men vi ville ju bredda det hela och se att fast MIK behövs ju genom hela livet. Och vi försökte då göra olika seminarier om när man behöver använda medie- och informationskunnighet. Och då var ju naturligtvis också det väldigt aktuellt med fake news och Trump och alltså medias roll och vikten av att vi som individer kan ta våra egna beslut och göra våra egna ställningstaganden, och att biblioteken då har dels den kompetensen, finns nära alla människor och också har ett högt anseende. Så vi hade ett antal seminarier, bara en då handlade om biblioteken i totalförsvaret, och den hette En svensk tiger, och där hade vi olika politiska partier med, och Olof Sundin gjorde en dragning om hur man då kan styra information och informationspåverkan helt enkelt. Och då träffades vi. Och då pratade vi just om att vi måste lyfta den här frågan, för vad betyder det egentligen? Och jag kommer också ihåg att jag satt på det där seminariet och så kände jag så här, ja, det känns jätteenkelt att säga att det är självklart att biblioteken ska vara i totalförsvaret, men vad betyder det egentligen? Så när Andreas knackade på så att vi har lite idéer, så tänkte jag, det är bra. Det är bra att lyssna in och vara med.
Just det. Och då, du har redan varit inne lite grann på det, Karin, eller kanske ni alla, men de här olika biblioteksformerna, att sätta ihop dem i ett nätverk. Kändes det svårt eller självklart? Eller hur tänkte ni inför att ni började leta efter folk?
Jag tror att, som jag minns det, så börjar vi ju med att prata med Christer Hansson på Kungliga biblioteket. Att vi tog första kontakten där. Christer är ju också, visade sig, intresserad av de här frågorna. Han har ju jobbat på något försvarsbibliotek i sin ungdom och sådär. Så det var rätt person att stöta på. Men samtidigt så påpekade ju Christer att det fanns inte något officiellt uppdrag för Kungliga biblioteket att driva frågan. Så att de är gärna med, och det var väl också han som tipsade om ett antal personer runt om i Sverige, bland annat Jenny Lindmark då, i Umeå, som en bra person att ha med, va? Så att han hade ju den ingången, och kom också fram till att det här är nog någonting ni ska prata med biblioteksföreningen om. Så att sen tog det väl en månad, och så stegade vi tre herrar upp till Karin och hade en träff med henne strax efter vi hade träffat.
Ja, men och på den vägen är det. Hur många möten har vi haft nu i det här nationella nätverket? Är det fyra, fem?
Ja, det rör sig nog om fem stycken, tror jag. Vi hade ju, det första var ju tänkt att ha på plats, har jag för mig. Men det var ju precis där vid pandemiutbrottet. Och sen har det varit med en eller två månaders mellanrum ungefär. Och det har ju då varit en grupp med ett antal myndighetsbibliotek, ett högskolebibliotek, ett sjukhusbibliotek och tre regionsbibliotek och ett folkbibliotek. Så att det är väl en 12-13 bibliotek som är representerade i den här gruppen.
Ja, men precis. Och vi nu, precis som du säger, Bengt, så kanske det här nätverket kommer att ta en liten annorlunda vändning, eller vad man ska säga. Det här nätverket är ju ingenting som har uppkommit i och med pandemisituationen.
Nej,
och att nätverket nu ändå kanske ställer om lite grann till att det har blivit väldigt mycket fokus på det som händer i samhället och så vidare. Även om det inte liksom var huvudtanken att man kanske skulle börja med det, som jag har förstått det. Men jag tänker, Bengt, du på vårt första möte så berättade du, minns jag, om varför biblioteken behöver kunna ta en roll i kris eller krig. Vad den ska vara, det är vi ju kanske inte riktigt helt och hållet medvetna om än. Men du berättade om de här grunderna som gör biblioteken lämpliga för uppdraget. Kan du inte berätta lite om dem?
Ja, nej, men ja, det är väl inget märkvärdigt, men det är klart att när man funderar över biblioteken som institution, att det finns bibliotek i alla Sveriges kommuner, lokalerna finns där, det finns utbildade bibliotekarier då, som är vana att arbeta med informationsfrågor, biblioteken har ett högt anseende och hög trovärdighet i samhället. Och det finns dessutom en tradition inom biblioteksvärlden, ska jag vilja säga, som är rätt unik när det gäller att samarbeta helt enkelt. Vi har ju den traditionen både inom och liksom även internationellt. Så att så har vi jag tänkt lite grann.
Absolut, och det tror jag många i nätverket kunde skriva under. Jag som jobbar då i Västerbotten, jag har ju tänkt väldigt mycket på naturligtvis biblioteksnedstängningar eller att man stänger delar av verksamheten, men också att vi har det här jättelänet där det kanske redan är väldigt många mil till det fysiska biblioteksrummet. Så det blir som en liten extra twist för oss som jobbar i väldigt glesbefolkat område. Så det här har givit mig jättegoda och bra diskussioner med både bibliotekschefer och biblioteksmedarbetare under pandemin. Men syften, Bengt, vi har varit inne lite grann på det tidigare. Tänk om du ville problematisera lite kring att till exempel kunna verifiera sån information som man är hjälpt av och vad man motverkar. Du sa ju lite grann om det också, Karin. Men vill du berätta lite grann om hur du tänker kring själva syftet?
Alltså när vi satt och diskuterade det här i Karlskrona någon blåsig novemberdag där 2018, då klart att det var ju långt före pandemin. Och då var det ju som såklart en annan form av kris vi såg framför oss, va? Och väldigt mycket handlar ju världen idag om ett informationskrig. Det har vi ju sett ganska nära det här politiskt, vad som kunde hända i det som brukar kallas då världens största demokrati. Liksom. Så att där känner jag väl att vara någon slags garant då för vad som verkligen händer, och särskilt i ett läge där landet kanske befinner sig i en större kris. Det är en otroligt viktig uppgift.
Jag kan väl flika in lite grann att syftet också med att, som det är ju bara ett folkbibliotek med, eller om det är kanske något mer med i nätverket nu, så var ju syftet ganska mycket om att försöka hitta vad är specialistkunskapen liksom i just försvarsfrågor och även i sjukhusfrågor. Så att våran tanke var väl egentligen att börja, nu får du gärna rätta mig Bengt, men att liksom börja ringa in vad är det vi kan och vad är det vi inte kan, och vad behöver vi liksom lära oss mer av, och vilken typ av undersökningar behöver vi göra. Och det tycker jag att första året har ju vi ju gjort en hel del sånt arbete. Så vi har försökt ta tillvara den specialistkunskapen som finns i specialbibliotek i hög utsträckning. Och precis som du sa, Jenny, så är väl kanske, ja, nu är det dags för nästa steg. Nästa steg tror jag måste vara att vi dels sprider information om vad vi har gjort. Vad är totalförsvaret? Vad innebär totalförsvaret? Ringa in vilken typ av roll är det som vi pratar om. Är det en trygg lokal att vända sig till, eller är det de facto medie- och informationskunnighet och tillförlitlig information, eller är det en samlingsplats? Att vi använder samma begrepp, att vi lär oss lite grann av, det finns några kommuner som ligger långt framme i det kommunala beredskapsarbetet, hur vi kan sprida den informationen, hur de har jobbat. Så nästa steg tror jag är intern information och intern kunskapsspridning in i branschen. Men sen har vi också politiker, och de kanske Andreas kan prata lite mer om. Men det finns ju politiker som har sett potentialen i det här arbetet. Så vi måste nog liksom arbeta dels mot politiken och makthavare, och samtidigt liksom vara eniga i vad det är vi säger från branschens håll. Andreas kan fylla i lite grann med politiken, tycker jag.
Mikael, jag tycker man kan nämna också att när vi startade ut det här och kopplat det här, så hade vi även en ganska tät dialog och har fortfarande med Riksdagsbiblioteket och Sonja som jobbar där, och hennes chef, om hur de jobbar. Dels i sitt vardagsjobb, men mycket med det här med att jobba med vad som är rätt information och presentera det för en grupp och hur man skulle kunna jobba med och kanske sprida det längre ut. Och där fick vi en koppling till hur man faktiskt jobbar där, något som finns centralt. Men sen så har vi även haft kontakt med, eller vi har ju haft en politiker med i själva nätverket, Annika Engblom, som sitter för Moderaterna bland annat i försvarsfrågor. Där vi har kunnat diskutera och se på vad ser man på de frågorna där. Och där hade ju funnits ett arbete tidigare när man tittar mot kultursektorn lite mer generellt. Om att där borde finnas en roll mot totalförsvaret. Och när man då kommit med in mer och pratat om vad som faktiskt skulle kunna vara bibliotekens uppgift. Så uppfattar att vi har haft bra diskussioner där och att där finns en vilja att fortsätta diskutera frågan. Var det något mer du tänkte, Karin, på att jag satt på det?
Nej, jag tycker det är bra. Jag kan väl säga att det känns väl lite grann som att vi tycker att biblioteken kan bidra med lite mer än vad jag uppfattar att man tänker i första hand. Det är bra om bibliotekarier gör sig hörda inom kommunledningar och så vidare. För att det finns ju en enorm potential som kanske inte alla som inte är direkt arbetar i bibliotek eller chef för bibliotek själva förstår. Och den tror jag det är viktigt att vi liksom verbaliserar vad är det man kan bidra med.
Ja, jag håller verkligen med där. Och liksom att jag tror att de flesta kommunpolitiker till exempel inte riktigt ser sina bibliotek som en informationskompetens idag, utan att det är någonting annat. Och det här, alltså jag brukar återkomma till att när jag en gång för 100 år sedan gick på bibliotekshögskolan, så var ju det en sån där sak jag trodde skulle komma då, när de första databaserna dök upp och så här. Man tänkte att vad kul, nu kommer folkbiblioteken här att bli en informationsnod. Men det har ju inte riktigt hänt liksom. Och jag tycker väl också att det här med att medborgarkontor dök upp och tog en del av bibliotekens naturliga område i vissa kommuner säger ju någonting. Även om, och i vissa kommuner har de ju inte kommit, utan där har liksom biblioteken tagit den rollen. Och det där är ju också en faktor, att kommuner står ju inte under statens så att säga kontroll, utan varje kommun har ju full rätt att hitta sin egen lösning.
Jag kan bara, om jag får instämma då i båda vad ni har sagt där och när Karin pratar om som var nästa steg, så tror jag att det är viktigt att vi då är tydliga med att definiera oss vad vi menar, och att det får komma från branschen att förklara för politik och för beslutsfattare vad rollen skulle kunna vara. För den tror jag inte att det finns någon som innan tänker och lägger till oss annars. Och sen tycker jag att det finns en intressant koppling till det här Bengt säger med biblioteken som informationsnoder och så. Där finns ju ett första steg när man skulle definiera vad som skulle kunna vara ett biblioteks roll i tid och kris. Då pratar man ju att det är väldigt, väldigt viktigt att det finns funktioner i samhället som så länge som möjligt fortsätter att vara de samma. För att det ska finnas någon form av normalitet och att det ska skapa trygghetsfaktorer. Och där kan man tycka att då kanske där finns en bild av vad biblioteken skulle kunna bidra med. Men det är ju samtidigt ett tänk och en plattform för att kunna beskriva vad vi mer skulle kunna göra i den rollen. Som ett av de sista demokratiska rummen som faktiskt finns tillgängliga för att göra någonting och för att vara den här delen av normalbilden.
Ja, men precis. Och det jag sitter och tänker på nu när ni pratar. Jag håller ju också med i det ni säger. Men jag tänker att Karin, du var lite grann inne på det tidigare. Det här att flera aktörer ungefär samtidigt börjar prata om den här frågan. Men jag som är närmast folkbiblioteken kan nog se ganska mycket att det känns fortfarande ganska ovant och för en del kanske helt fjärran att någon som har en tjänst på ett folkbibliotek till exempel skulle kunna bli krigsplacerad och att det är svårt att, att själv för sig själv och för sin egen verksamhet formulera de här frågorna. Är det någonting du skulle kunna tänka dig att resonera lite kring? För jag hör när Andreas, du pratar, du har det här språket i dig, medan jag som kommer från regionbibliotek och alltså jobbar mot folkbibliotek känner att jag är fortfarande lite, jag kan nästan lite så här studsa till när du säger i händelse av kris och krig. Och jag, men Karin, du som också har sett en del folkbibliotek, hur tänker du?
Alltså, jag tror att pandemin har varit ganska bra därför att vi har skakat om oss lite grann. Även i en pandemi så är det ju så att många kommuner har ju faktiskt först och främst frivilligt tror jag placerat om sin personal. Så att man har släppt biblioteksarbetet och gått in i andra typer av kommunal verksamhet. Och det kanske i hög utsträckning handlar om lite mindre kommuner. Men det är också så att kommuner kan krigsplacera all sin kommunalt anställda personal. Och det kanske man inte känner till. Man kanske inte heller känner till när man blir anställd som bibliotekarie att man kan bli omplacerad. Eller att man för den sakens skull också kan bli omplacerad att arbeta i biblioteket om man är anställd någon annanstans. Utan att kommunen är liksom en stor arbetsgivare. Och den medvetenheten, det förstår jag att man inte har haft. För att vi har inte varit utsatt för såna här saker tidigare. Och det, jag har funderat ganska mycket rent personligen om man, hur ändrar man det medvetandet för det, och hur beredd kan man bli på att man måste agera i ett krig. Och jag skrev faktiskt en krönika om det i biblioteksbladet senast, att för mig, om vi skulle handla i krig, så tror jag att min föreställningsvärld är så fantasilös, jag skulle inte fatta hur det skulle vara. Så jag tror att där måste man nog jobba ganska mycket och diskutera och också ta ställning till. Ja, vissa kanske kan tänka sig att gå i frontlinjen medan vissa vill ta en annan linje. Och då måste man se att de uppfattningarna och de rollerna är lika behövda. Men jag tror vi måste diskutera kring det. Det var inget konkret svar, men det är ett ganska personligt svar som du fick där om mig. Men jag kan inte säga hur det ser ut på folkbiblioteket, men det räcker ju att man följer den här diskussionen i corona. Så ser vi att vi har olika ingångar och att de, tycker jag, också förändras ganska mycket över tid. Så vi är olika människor helt enkelt.
Ja, jag tänker att det är två frågor lite grann också. Att det första frågan är väl liksom, hur ser bibliotekarien sig som en informationskompetens eller inte? Eller är man en kulturarbetare mer? Liksom, det är ju de här två mynten av bibliotekarieyrket. Och jag tror att jobbar man inte med informationsfrågor normalt i fredstid, då är det klart jättesvårt att tänka sig att nu ska man koppla på sig en annan roll om det blir kris. Jag tänker mer att det här kanske är ett steg för biblioteken att ta på sig den här uppgiften även under vanliga förhållanden. Annars blir det ju konstigt på något sätt, tänker jag. Den andra frågan då med det här, det är klart, jag tror att det finns väl ingen svensk som kan föreställa sig hur det skulle vara i en krigssituation. Och det ska vi väl hoppas att vi slipper. Liksom. Men det finns ju andra former av kriser och desinformationsmöjligheter etc. där det här skulle kunna komma till pass. Och där tänker jag väl att det var bara ett eller två år sedan som jag blev krigsplacerad vid min arbetsplats. Men så har det liksom sett ut i Sverige. Vi har ju inte haft någon beredskap ens inom försvarsdelarna. Va? Utan det var först då som vi krigsplacerades vid FMV. Och som Karin säger så är det ju, det finns, tror jag, kommuner nu som håller på att krigsplacera sin personal. Och det är ju då det blir ju inget fritt val, utan bestämmer kommunen så är det ju så på det sättet.
Just det. Jag tänker, Bengt, alltså vad ska kommunerna göra då? Jag tänker på den här handboken som MSB håller på att jobba med. Visst vet du lite grann om den?
Ja, alltså vi har ju haft någon slags förhoppningar ibland på den här. MSB har ju då sagt att de ska göra en handbok som ska vara till för framförallt de som jobbar med krisberedskap ute i kommunerna. Vi har väl, alltså jag har lite grann varit i kontakt nu inför den här podden med MSB och tittat vad man har kommit så här långt. Och så här långt så är det väl mer kanske att man beskriver den kommunala verksamheten, vad den omfattar och så. Och att jag ser det som att det är någonting man tänker sig att det är ett instrument för de här krisberedskapsansvariga att se över var finns det risker någonstans. Var samlas det mycket folk på en viss plats etc. Sen så har jag frågat de ansvariga för handboken hur de tänker sig att den här ska utvecklas. Och det, alltså de kommer ju fortsätta beskriva det som finns. Så att jag tänker att om fler kommuner engagerar sina bibliotek, då kommer vi kunna få in det också i handboken. Men i dagsläget står det ju inte speciellt mycket om den här frågan i handboken. Liksom. Och det är återigen, det är kommunala beslut. Liksom.
Vi kan väl säga lite grann om att Västerås har ju arbetat nära sin krisledningsgrupp och där folkbibliotekschefen har haft ganska mycket samtal med. Där har de ju pratat om hur de ska skriva in vissa formuleringar i biblioteksplanen och att man inte tänker på biblioteket som det sista, utan man inkluderar biblioteket och bibliotekspersonalen och verksamheten i krisledningsarbetet hela tiden. Så det kan man ju börja själv. Det är ju ingenting som behöver komma uppifrån, utan där kan ju alla kommuners eller regioners för den sakens skull också krisledningsgrupper sätta sig och prata. Vad är det biblioteket kan bidra med? Och hur skriver man in då det i biblioteksplaner? För att då kommer det ju den politiska vägen. Det är nämnderna som beslutar om biblioteksplanerna.
Ja, men precis. Jag gjorde en liten poll, nu är det ju kanske ett år sedan nästan, och kikade på hur mina kommuners bibliotek var inblandade i det uppdrag som MSB och SKR har gett alla kommuner, nämligen att komma fram med en plan. Och det såg jätteolika ut. Det var inte så att det var på ett sätt för de små kommunerna, ett sätt för de stora kommunerna. Och jag färdigställde aldrig den, men säg att jag kanske fick svar ifrån kanske två tredjedelar av alla mina kommuner. Men där kunde man ju också se en ganska tydlig skillnad på hur mycket man hade, vilken slags dialog och hur mycket man hade samtalat med biblioteket om vilken rollen skulle vara. Men Andreas, jag tänker så här. Du har ju tidigare varit inne också på att de här olika formerna av bibliotek i händelse av kris och krig får en slags annan roll än folkbiblioteken, och att ni är krigsplacerade till exempel när ni är anställda i Försvarsmakten. Men skulle man kunna tänka sig att det finns olika roller vid höjd beredskap också? Alltså hur ser du på din roll idag efter den här krisen? Ser den annorlunda ut, precis som jag kan se på mina folkbibliotek, att de ser på sitt uppdrag på ett annat sätt? Men jag undrar hur de hade sett ut om det hade varit ett krig. Alltså kommer du rakt in i någon slags skarpt läge, eller finns det nivåer, eller vad har hänt under den här pandemin med uppdraget där du jobbar till exempel?
Det finns flera intressanta saker i det du frågar som man skulle kunna diskutera. Men om jag tänker på min verksamhet och om man börjar med pandemin och uppdraget, så hade vi väldigt länge att man internt menar att vi har en samhällsviktig funktion och vi behöver inte på samma sätt anpassa oss för restriktioner, för vi måste fortsätta göra vårt jobb. Men sen samtidigt så desto mer och runt nyår där eller jul så kommer de här ännu tydligare restriktionerna och det skulle även gälla fler verksamheter. Då blev det en väldigt tydlig diskussion kopplat till att ja, ni kan göra anpassningar av er verksamhet, men det är vi förväntar oss att ni fortsätter lösa samma uppgift, samma tillgänglighet men på andra sätt, en form av frihet på det sättet, men i form att vi skulle få en styrning att vi har annorlunda uppgifter på grund av pandemin mot organisationen, så är det inte. Men jag efterfrågar en diskussion internt att om det hade varit en höjd beredskap på grund av andra orsaker än en pandemi, en annan typ av kris, då förväntar jag mig att det kommer att vara ett annat uppdrag som har tydligt fokus mot en annan typ av produktion. För då kommer hela vår organisation ställa om. Och jag menar där, om man tänker på att det finns olika typer av biblioteksverksamheter, så är ju folkbibliotek och i viss mån högskolebibliotek, universitet och även skolbibliotek på ett annat sätt första linjen mot samhället, så att säga, mot våra folkets medborgare som mötesplatser, än vad kanske myndighetsbibliotek är. Och där tycker jag det finns en intressant diskussion om vad det skulle kunna vara i tid och kris för de här olika genrerna. På myndighet så kanske man kan få en tydligare roll internt, men man skulle kunna vara del av det offentliga också. Men jag säger att vi kommer få en tydligare roll internt om att kunna säkerställa information till exempel. Men även jag jobbar ju mot utbildningsdelat och har ett tydligare ansvar för till en mer riktad utbildning. Det blir en liten utläggning. Svarar jag på frågan?
Jag vet inte, men det kanske också är så att i de här frågorna så finns det inte alltid så där tvärenkla svar och kanske inte alltid tydliga svar heller. Men Bengt, är det något du skulle vilja lägga till det Andreas pratar om nu?
Nej, alltså jag vet ju att vi ibland leker med sådana här saker, att vi sitter på jobbet och spånar vad skulle hända i en krigssituation, och så börjar folk börja med hur tar man sig till jobbet liksom. Och så här, jag tror fortfarande, det är väl min personliga uppfattning, att en sån här riktigt stor krigskris, det är inte Sverige förberett på något sätt. Va? Inte ens vi som jobbar inom den här sektorn vet egentligen vad vi ska ta vägen. Det är väl det regeringen håller på med nu, med diverse utredningar och så vidare. Att man ska höja den här krisberedskapen. Så att det tror jag tror egentligen inte att det är så jättestor skillnad mot er som jobbar i kommunal verksamhet där. Sen, ja, jag har en liten annan så här grej som har hänt sista veckan, om jag får byta ämne lite. Så blev jag kontaktad av en student i Borås här för någon vecka sedan, som hade läst den här artikeln i Biblioteksbladet om oss för ett tag sedan. Och tydligen haft det som lite utgångspunkt för att hon ville skriva sin mastersuppsats inom det här ämnet. Och det är kul. Och hon i sin tur har då satt igång och titta internationellt. Hur ser det ut i andra länder och så här. Och har bland annat då varit i kontakt med nationalbiblioteket i Singapore av alla länder. Och där visar det sig att där har man tänkt mycket längre i de här frågorna. Där har då nationalbiblioteket en roll i när det gäller då någonting de kallar för de kallar det väl för olika typer. De har civilförsvar, de har militärt försvar, de har psykologiskt försvar och de har också då ett informationsförsvar då, just kopplat till internet och så här. Och just de här två delarna då, med det här informationsförsvaret och psykologiska försvaret, så har då biblioteken i Singapore en tydlig roll. Och jag har liksom bara skummat i det här, men där har man då bland annat just väldigt mycket på det här temat att verifiera riktigheten i information. Att vem har givit, vem är det som står som utgivare för den här informationen? Vad är fakta i det här? Och vad är bara åsikter? Och man har även då ett försök verifiera med andra källor och så här. Det blev ganska intressant. Och de har gjort små såna här YouTube-filmer och saker då till allmänheten och etc. etc. Så att jag, ibland så kanske det kan finnas på andra ställen i världen man redan har tänkt.
Det låter ju som MIK via YouTube i Singapore. Superintressant. Men är det någon som har någon ytterligare omvärldsspaning? Hur ser det ut till exempel i de nordiska länderna? Vet vi det?
Vi fick, jag tror faktiskt att vi fick en kommentar om det, Bengt, vill jag minnas, va? Att frågan var ställd till de nordiska försvarshögskolorna om de kände till att det fanns något motsvarande arbete, men det gjorde det inte.
Nej, jag tror också att det har gått ut en fråga från Christer till de nordiska nationalbiblioteken. Men det är väl som du säger att det fanns nog inte riktigt det här, även om man framförallt i Finland var väl tyckte att det var intressant.
Ja, just det.
Det här, både från nationalbibliotek och jag för mig även från försvarshögskolornas bibliotek. Att det här såg man väl som någonting man mycket skulle kunna tänka sig att arbeta vidare med.
Ja, okej, hörni, vårt samtal börjar närma sig sitt slut. Och det är precis som när vi möts i nätverket. Jag sitter här och skriver på mina post-it-lappar sådana här saker som jag måste kolla upp och som jag själv liksom måste gå vidare med och fundera lite extra på. Men innan vi avslutar så tänker jag att om man kort ska sammanfatta det här ämnet som vi nu i det här avsnittet har försökt ändå ringa in. Det känns lite grann som om vi inte är färdiga heller i nätverket med att ringa in vad det här egentligen är. Men hur kan biblioteken vara den här samhällsviktiga funktionen? Är väl egentligen någonting som vi från alla biblioteksformer närmar oss en sån stor fråga, samtidigt som vi tydligt ser då att vi behöver medvetandegöra, alltså både beslutsfattare, politiker, men kanske också oss i de egna leden, att vi blir lite vana att diskutera de här frågorna, tror i alla fall jag är viktigt. Och är det någonting jag har glömt? Är det något som ni vill tillägga där? Karin till exempel?
Nej, inte tillägga, kanske lägga ännu mer en fas vid att nu lever vi i ett informationssamhälle. Krigen kommer kanske inte, nu kan jag ingenting om krig och så vidare, men att krigföringen ser annorlunda ut, att den kanske handlar om informationskrig. Och att vi måste vara, jag tycker att Andreas märks att han är i en lite grann annan miljö än hos andra, när man säger att folkbiblioteken och vissa bibliotek, högskolebiblioteken och även skolbiblioteken är i första linjen, så tycker jag att det är ett ganska bra sätt att liksom lyfta den enorma styrka som ett nationellt biblioteksväsende har om man ser sig som en aktör i informationssamhället. Och att man då, att vi, det skulle vara väldigt bra om vi fick ut den här. För jag tror att de flesta som inte ingår i biblioteksvärlden, de upplever bibliotek som en aktör i sitt lokalsamhälle. En aktör i sitt universitetsbibliotek. En aktör på sitt sjukhusbibliotek. Och så fattar de inte liksom vilket enormt nätverk det är där bakom.
Andreas och Bengt, har ni någonting?
Jag kan bara lägga till på att förtydliga vad Karin sa. För det var krönikan i biblioteksbladet, kallar man kanske det, som Karin skrev. Där nämnde du, eller det blev som att måla upp en bild för en den här bilden av alla svenska bibliotek på en Sverigekarta som tänds och släcks som röda lampor. Det blir en väldigt tydlig bild av hur representerad och vilket starkt nätverk det är i Sverige. Jag tyckte det var väldigt bra.
Och Bengt?
Ja, nej, men utan jag kan ju också bara just hålla med om det här att det finns så mycket kompetens helt enkelt. Och jag tror att den så kallad inom situationstecken då vanliga bibliotekariekompetensen räcker ju alldeles utmärkt inom det här området också. Det var ju som du sa, det låter som mix och du, och det är ju så va, att det är ju egentligen ingenting nytt, det är bara i en ny verksamhet vi behöver få in vår kunskap liksom.
Ja, men då tänker jag att vi avrundar det här avsnittet. Och så hoppas vi att vi får be att återkomma i frågan inom en relativt snar framtid i alla fall. Tack ska ni ha, Karin, Andreas och Bengt. Hej då!